Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Podplay.
Det är måndag morgon. Sanne och Svensson är tillbaka. Det är den bästa tiden på året. Vi har suttit klistrade framför slutspelet. Och du är Karlstad, Johan. Underbart att ha dig på plats i solstaden.
Ja, det är riktigt skönt att vara här. Kom i för sig när det var lite mörkare. Men nu hoppas jag på sol. Nu ska ha det som min bas här i tre dagar.
Förväntas 25 grader de närmsta dagarna. Så det är bara att passa på att njuta.
Härligt.
Du, 62. Vad är för känsla kring det numret?
Ja, många faktiskt. Många spelare som har kommit in där. Kim Tallberg, AIK. Jens Jakob. Jacobs har ju haft 62an, han inte fick ha 26an. Växjös Janni Honkanen hade den. Mikael Wahlberg, för detta Modo och Brynäs. Mats Lavander, Björklöven legendar, även spelat i Luleå och Brynäs. Det är många som har skickat in detta namnet också. Hockeyettans kanske bästa spelare, säger många. Viktor Lennartsson.
Numera i Forshaga. Han öser in mål. En spelare med 62 som jag spelade med. Peter Tänkrat, Timrå och Skellefteå. Arturo Lekkonen, Manuel Ågren, Carl Hagelin, Tom Hedberg. Och en succéspelare den här säsongen får vi ändå säga Örebro i Robert Leino.
Men naturligtvis, vi har inte glömt den kanske bästa och mest profilstarka 62-an, Daniel Wessner.
Tredje perioden att vänta här, Daniel Wessner. Vad har ni pratat om nu? För nu är goda råd dyra.
Ösa på. Men det handlar om. Kanske vi kan få någon powerplay också, så ska vi smälla dit pucken.
Vad betyder ösa på? Hur ska det se ut?
Ja, det får ni se där ute.
Härligt.
Men är det inte helt underbart? Alltså, jag var ju lite inför säsongen, så kände man, ja, men en kvartsfinal i hockeyallsvenskan, hur hette det liksom? Och en playout mellan två hockeyallsvenska lag, ja, men är det så jäkla intressant? Men det har varit en succé. Jag har suttit klistrad den senaste veckan och sett hockeyallsvenskan. Ja, det har varit grymt.
Är det bara för att du är så slutspelssugen?
Men matcherna har ju varit så jäkla hög kvalitet, måste jag säga. Om vi bara tar den match 5 där mellan Väsby och Kristianstad. När senast såg man något så underhållande i en förlängning. Det var ju så att jag höll inte på något av lagen. Jag kunde inte bryta mig egentligen mindre vilka som vann. Men jag, alltså, jag kastades med en hopp och förtvivlan. Det var ju, ja, jäkla vilken match.
Ja, vi satt ju så även förra veckan, så satt vi ju så den avgörande matchen i Kristianstad. Och sen var det ju en långkörare även i Väsby, ja, där som Kristianstad till slut vann. Det är ju helt sjukt att bortalagen vinner 5 av 5 gånger.
Ja, det är helt otroligt. Och vilket målvaktsspel man fick där också. Ryttar och Kalle Klang där. Det var ju, alltså, de radade upp räddningar i så pressade lägen. Och det är som alltid den typen av matcher. Man vill ju aldrig att det ska ta slut. Jag hade kunnat suttit där i 3 perioder till.
Ja, den där Ryttar faktiskt. Han har ju slagit ut den italienska värvningen de gjorde. Jag blir ju inte alls förvånad om Ryttar löser ett allsvenskt avtal.
Nej, det måste han göra.
Det kommer han ju få. Så att det tror jag. Och Kalle Klang kommer ju vara en av Rögles 2 målvakter nästa säsong.
Ja, han kommer ju, alltså, han är född 2002 och kommer spela JVM nästa år. Nu finns ju Jesper Wallstedt såklart. Men menar Klang som han visar där. Och han är ändå matchas bra i Kristianstad också, lite utifrån att han ska vara redo för de här viktiga matcherna. Han har ju fått en bra resa där och känns som han kanske inte är fullt redo för SHL, men ändå som en backup där.
Ändå får nämna en grej när det gäller Kristianstad. Fredrik Hansson lägger av, ja, en riktig trotjänare. Han skrev en skön tweet. Jag hoppas att han fick tag på det där Plattan Öland eftersökte i Nyköpings Bro.
Ja, det var helt underbart det. Ibland kan man använda sociala medier på ett väldigt bra sätt.
Ja, där tar man ingen hänsyn till 2030-stoppet om man säger så.
Inte direkt. Men du, vi sitter här i Karlstad på söndag och precis när vi börjar spela in så har vi sett avslutningarna på Timrå som tog sig vidare efter en gaskramning mot AIK.
Såg du det komma att Wehrkock skulle smälla in 3 baljor?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag såg å andra sidan att de har använt honom ganska snålt i någon match tidigare. Jag trodde inte att han skulle göra 3 mål, men jag tycker att det finns en mer uppsida än vad han fick till exempel i match 4. Det var starkt av Timrå att vinna den matchen. För AIK, jag har sagt det, det är en obaglig motståndare. Efter match 1 så hade jag räknat ut AIK. De var usla i match 1. Sen tycker jag nästan AIK, Ja, där är också, måste man prata om Claes Endre i målet. Alltså. Han, om Ryttar löser ett hockeyallsvensk kontrakt så måste Endre lösa ett SHL-kontrakt.
Problemet blir ju bara, var ska han få plats? För det är ju ändå ganska fullbesatt på många av målvaktspositionerna.
Mm. Å andra sidan, om man då inte löser rätt och blir kvar i AIK ett år, får ju stå 40 matcher nästa år, får liksom göra ytterligare en säsong och kanske vara ännu mer redo, kanske i ett AIK som potentiellt skulle kunna satsa för att ta sig upp nästa år också. Så det är liksom ingen dålig resa att vara kvar i AIK ett år till.
Nej, definitivt. Jag skulle nästan rekommendera att han gör det istället för att hamna som tvåa någonstans till nästa säsong, utan han får verkligen dominera en hel serie, en hel säsong. Och, och som du säger, AIK kan ju vara ett av lagen som går upp, för det kommer vi ju se här nu att lag kommer ju gå upp, och det är precis som i SHL, vi kan återkomma till det senare, vi kommer få se lite skrällar där också. Lag som inte alls har väntat oss som kommer hamna i det här negativa kvalet.
Nej, vad har vi för skrällar i hockeyallsvenskan då? Nu Västervik, de kom, ja, det känns ju som de slår ut Södertälje, och det är ju en skräll.
Ja, det är det ju. Men, samtidigt,
eller är det en skräll? Alltså,
de blev valda sist. Ja, så att, det finns ju uppenbart en hel respekt för dem, så att jag menar, Timrå valde inte dem och Björklöven ville ju inte välja dem. Björklöven hade verkligen chansen att göra det med bara två val, men valde Mora. Nu gick de ju vidare här, så det visar sig att de gjorde rätt. Det får man säga att det är starkt av Björklöven. De förlorar alltså match 1 hemma, de är illa ute i match 2, löser det i sadden, åker ner och vinner 2 matcher i Mora. Det tycker jag är jäkligt starkt gjort.
Det kan väl vara vändningen, vet jag inte. Men vi har ju inte räknat ut Björklöven, men vi har väl känt någonstans att det har funnits en besvikelse kring deras prestation den här säsongen. Och jag såg match 1 där Axel Ottosson, han gjorde mål, och jag kände, nu de är redo, förstår du? Jag bara såg glädjen. Liksom, alltså, det kändes verkligen som att Björklöven... Och då går Mora och vänder och vinner den matchen. Och tänkte, åh nej, nu åker de ut. Men nu lyckas de vinna den här och kanske släpper lite av den här pressen som ändå funnits på dem.
Men Mora, alltså, de har ju spelare och det händer bra grejer där. Den här Oskar Eklind, han har ju följt ganska väl. Han är ju från Trelleborg och har spelat i Malmö i 20, var uppe den säsongen när Rakhshani och Welsh och de var i Malmö. Vi gjorde väl inget vidare avtryck. Har gnuggat på där i Mora. Gjorde väl inget jätteintryck första säsongen i Mora. Men nu den här säsongen, alltså, som han har kommit på andra halvan av säsongen, alltså, han kan ju bli en riktig bomb i Mora nästa säsong.
Ja, för när jag satt och kollade match två, så var jag tvungen att gå in på Elite Prospect och kolla upp honom. För liksom, det är ändå så att, okej, här måste jag veta mer om den här spelaren. Han verkligen stack ut och syntes. Men det känns ju också, om vi håller kvar oss med Mora, liksom, det är ju ändå spelare som kommer dit nästa år. Det är ändå ett ställe ditt spelare vänder sig till och vill utvecklas.
Ja, vi ser här nu, Expressen kunde avslöja i veckan att Andreas Ljunggren då, målvakten i Tingsryd, vill ta nästa kliv i sin karriär. Kalle Miketin, han var ju en jättetalang tidigare, var i Frölundas organisation, har varit Kristianstad. Jag vet att det SHL-klubbar har varit på och nosat lite, vet att det finns en djävulsk uppsida. Men han väljer Mora, han kommer ta ett smart val. Alltså han kan ju verkligen bli sensationellt. Alltså skulle lätt kunna göra 50 poäng i Mora nästa säsong.
Ja, och jäklar. Ja, men nu, man kommer ju tappa spelare som det blir när man har haft en så pass fin säsong som de har haft. Men å andra sidan, kan man då vara ett skyltfönster utåt till SHL-klubbar, då kommer man ju bli ringa på vattnet. Man kommer kunna värva in bra spelare som man nu verkar kunna göra.
Och det som är bra är ju att Johan Hedberg har ju... Han har ju säkerligen ambitioner i sin tränarkarriär, men han har inte bråttom.
Nej, det är helt underbart. Alltså, att det finns ändå det, vi sitter ju här och pratar, men ska Claes Endre, ska han gå dit? Han kanske också har det här lugnet, förstår du? Och i Johan Hedbergs fall så har han ju uppenbarligen det, och det är ju Mora, sett i Mora i en sits som man var lite under Jeremy Colliton, att spelarna ville komma dit.
Ja, men exakt, det är ju bara att titta, till exempel en sån som Mattias Bromé som hade gnuggat på flera år i hockeyallsvenskan. Men tog det sista klivet i där under Colliton. Och de hade ju andra, alltså Pierre Engvall till exempel, som han var en storväxtspelare, precis som Oskar Eklind, som kanske var framstående i ett J20-lag, men han lossnade aldrig riktigt på seniornivå. Alltså storväxta spelare har ju en tendens att det tar lite längre tid. Pierre Engvall är ju 2 meter lång, höll jag på att säga.
Nej, exakt.
Så att det tar ju lite tid för den typen av spelare.
Men då Mora, Björklöven går vidare här och Timrå går vidare. Det är ändå 2 favoriter som höll, får man ändå säga, här i kvartsfinalen. Timrås största motståndare är de själva, skulle jag vilja säga.
Vad grundar du dig på?
Jag tycker man är klen coachning. Jag tycker Fredan Andersson är feg i sin coachning, i framförallt i match 3 på Hovet. När man förlorade. Så, jag menar, Jonathan Dahlén spelade 14 minuter. Alltså... Är det boxplay och de bästa spelarna inte spelar boxplay, då måste de in i bytet direkt efter. För att du måste få, alltså du ska ha dina bästa spelare på isen. Och det menar Jonathan Lehn, han ska nog klara av att spela mer än 14 minuter. Sen har du förra respekt för att det är olika matcher, ser olika ut. Men har du haft ett boxplay, då roter alla de här killarna in och Valle Valt. Och de är inne Matsen och inne gnuggar. Då måste toppspelarna in direkt.
Hur var det i match 4 du som såg den matchen?
Det var bättre coachning. Det ska det vara. Men man måste coacha för att vinna. Man kan inte coacha för att inte förlora. Och det kände jag kring Timrå, att det var nästan vart den där stressen, den pressen vart så stor att man coachade för att inte förlora.
Tror du det var så skakigt som Anton Lundqvist antydde att det var, eller var det bara ett sätt för honom att lägga över någon press?
Det var något sätt att lägga över lite press. Jag tycker han har gjort, alltså Anton Blomqvist i det här slutspelet, i alla intervjuer efter match 1 kommer han upp i studion, klockren analys, och liksom säger att Timrå är mycket bättre. Sen ändrar man lite detaljer. Jag tycker man många stunder i de här efterföljande matcherna är man bättre än Timrå. Och nu när man åkte ut så en intervju efter, liksom, vi har verkligen försökt att sätta press på Timrå, både på och utanför isen. Och, jag vill passa på att gratulera Timrå. Liksom, stort i nederlagens stund, för jag menar, vad kan det ha varit efter sadden? Han satte på sig lurarna 25-30 sekunder efter saddenmålet. Han var i intervjun direkt och var så sansad. Det förtjänar fan respekt.
Ett lag som vi inte har nuddat vid alls här nu när vi pratar kvartsfinalerna är ju Karlskoga. Det var ju rätt nära att de drog hem det här med 3-0 i matchen mot Västerås, men Västerås lyckas ju vända och vinna i den tredje matchen, och nu väntar ju en fjärde här under måndagen när ni lyssnar på det här. Vad tror du om det?
Nu känns det som att Västerås har slutat tycka synd om sig själv. Det kändes som att Karlskoga var redo för slutspel i match 1 och match 2. Det var inte Västerås. Och med det menar jag inte att man ska vara redo för slutspel och göra en late hit som Johan Larsson gjorde, eller en crosschecking i ansiktet som Dagen Eriksson gjorde. Det är inte det jag menar var redo för slutspel. Men i slutspel så handlar det om att vad som än händer, lägg det åt sidan, gå vidare. Okej, det blev ingen utvisning, lägg det åt sidan, gå vidare. Det blev ingen avstängning, lägg det åt sidan, gå vidare. Nästa match, nästa byte hela tiden.
Det är verkligen klyschornas tid.
Men det är ju det, och det är så jävla viktigt. Och det vet jag själv när jag var i Timrå kontra när jag var i Färjestad. Alltså det var verkligen enormt fokus hela tiden på det som man kunde påverka. I Timrå kanske man hela tiden var lite mindre världskomplex när man mötte till exempel HV71 Frölunda Färjestad i slutspel. Att man liksom, men titta, de gör det. Och man skulle anmäla, man skulle liksom, med mycket sådana små saker vid sidan. Det upplevde jag att Västerås hade, framförallt de två första matcherna. Lite kanske i första perioden här i match 3. Sen tog de över, tycker jag, via fysiskt spel och liksom... Man nästan jobbade ner Karlskoga, som jag upplevde kändes lite trötta typ i tredje perioden då.
Det är lätt hänt att man spiller energi på annat när man möter just Karlskoga.
Så är det, och det är det de vill. Det är ju exakt det de vill. Då har ju Dagen Eriksson och gänget, då leder ju de med 1-0. Och där kände jag att Västerås inte riktigt var redo för att möta Karlskoga i ett slutspel.
Jag känner ju ändå att när vi summerar det kanske blir en 5-matcherserie. Så är ändå känslan, sett hur det har sett ut, att Karlskoga ändå ska ta det vidare. Jag sa ju att Västerås skulle kanske vinna det här med 3-2 matcher i mitt tips, så att jag får väl någonstans ändå stå kvar vid det. Men Karlskoga känns ju ändå som ett jäkligt spännande lag att få vidare till en semifinal.
Ja, de ska dit. De ska, såklart. Alltså det är ett lag som kan, menar, då blir det ju Karlskoga-Björklöven. Alltså Karlskoga, de är på Wessel, Hutchins, alltså de är på de här spelarna, byte efter byte efter byte, Liss och de här. Undrar hur de tar det, undrar hur de klarar av det. Det blir jäkligt intressant.
Ja, verkligen. Timrå kommer ju inte kunna välja Karlskoga eftersom Karlskoga blev tvåa. Så att det är ju det enda som står helt klart om det skulle bli det. Men tror du verkligen Timrå vill välja Västervik, som var det laget som ingen ville välja?
Ja, men det är klart. Alltså, har du möjlighet att välja på de lagen, så är det tjänstefel och inte plocka Västervik. Det är klart att du kommer göra det. Jag menar, Björklöven är potentiellt ett vassare lag än Västervik är, eller Södertälje för den delen.
Skulle vara en så jävla häftig final om det blev Timrå-Björklöven.
Ja, men det som är med Karlskoga, de kommer ju gå in i en semifinal. Även om de slutade bättre än Björklöven, så kommer de gå in som underdog. Så de är resten av slutspelet, förutsatt att man tar sig vidare från Västerås, vilket man ännu inte har gjort. Men om man gör det, så kommer man gå resten av slutspelet som underdog. Och Karlskoga underdog, och det här grisiga, det är någonting, du ler nu.
Jag ser ja, men direkt. Ja, men alltså man vet ju hur det är. Och det är så jäkla synd bara att inte publiken får vara där.
Ja, det är det. Men det jag tycker att de har gjort för jäkla bra. Spelare, ledare, alla här under slutspelet. Som jag inledde, jag trodde inte att jag skulle bli jätteengagerad i det här slutspelet, men det har slukat väldigt mycket av min tid, kan jag säga. Jag ser matcher
och det kommer fortsätta
ja,
göra.
Verkligen, och det är helt underbart.
Men på tal om Karlskoga, de bygger faktiskt vidare. Jag tänkte ta upp det när vi ändå pratar med dem. De har gjort en värvning inför nästa säsong, vad jag hör. Alexander Eichenberg som var i Färjestad och Oskarshamn ska vara klar för klubben, vad jag hör i alla fall.
I Hockeyallsvenskan eller SHL?
Ja, både och i så fall. Mm. Och det tycker jag väl ändå är en ganska sund värvning. En stabil, pålitlig forward.
Definitivt. I ett Hockeyallsvensk lag skulle han kunna göra rätt bra i en andra kedja. Det är jag helt övertygad om.
Och skulle de då studsa upp till SHL, nu går vi väldigt långt med händelserna i förväg, så är det väl ändå pålitlig spelare från fjärde line?
Ja, i Karlskoga. Men å andra sidan så har ju de fjärde line-spelare, ska du flytta på Daggen och Kalle Berglund då när du går upp för en sån som Reichenberg? Men det är klart, de måste ju bygga sitt lag nästa år också. Så att, är man Reichenberg eller hans agent, så är det klart man säger, jo men han kommer, men då ska han spela i Hockeyallsvenskan eller SHL, avtalet ska gälla båda.
Alltså, vi tar och plocka upp en fråga mitt i det här nu när vi ändå pratar hockey. Så ett lag som man ändå får säga att man saknar när det är slutspel. De spelar ju faktiskt allsvensk final förra året. Det är ju Modo. De firar 100 år som förening här i lördags. Vad skulle du säga är din starkaste minne av Modo som förening? Och nu får du inte säga den där match 7.
Absolut inte. Men alltså, starkaste minne, det är ju den här talangfabriken som det ändå är. Den respekten den har borta då i Nordamerika. Alltså Örnsköldsvik, hur de har producerat spelare. Jag menar Peter Forsberg, Marcus Näslund, de var ett år etta, två år i poängligan. De var framröstade av spelarna och ligan, alltså som bästa spelarna. Sen hade du bröderna Sedin, alltså, nu har du Viktor Hedman som är världens bästa. Alla från lilla Övik, det är ju sanslöst coolt.
Och det jag förknippar med Modo när jag tänker på dem är ju hur alla sluter sig samman i den där föreningen. Allt ifrån de här gnälliga läktarna, gamla Kempis, till hur alla ändå sluter sig samman nu på nätet. Och det har ju synts när Modo har fyllt 100 år nu. Jag tycker fansen har gjort ett jättebra jobb. Och
läcker tifo också i samband med
där,
det.
Där nere i hamnen.
Nej, skitballt ju.
Ja, nej, men det finns någonting genuint kvar i Modo bland fansen. Och jag önskar att föreningen hittar dit igen.
Det gör jag verkligen också. Det är en som hör hemma i toppen liksom, på något sätt. Med tanke på det man har producerat i spelarväg genom åren, så är det klart att det är ett lag man gärna ser i SHL i sinom tid.
Det finns ju någon form av, jag vet inte vad jag ska säga, avundsjuka kanske man ska säga. För jag såg att det var någon som svängde sig med och skulle skoja till det ute på sociala medier som svängde sig med det. Det var 100-åringar som försvann, som var i SHL och försvann. Ja. Någonting som anspelar på den här 100-åringen som hoppade ut genom fönstret och försvann.
Ja, exakt. Ja, och de har ju till viss del försvunnit, men det ska man ha respekt för. Vi kommer se nu stora lag som kommer kvala i SHL. HV71 är redan klara. Brynäs kanske. Ett av dem eventuellt kommer åka ut om det skulle bli så. Det är inte lätt att ta sig upp. Alltså, det är tufft. Man blickar i SHL-tabellen, toppen, man letar sig neråt. Det är ju där dramatiken är. HV71 den gångna veckan, klara för kval efter en fullkomligt usel vecka. Man förlorar 6-0 hemma mot Leksand och tänker man, nu är de lite arga nu. Och visserligen, okej, kval är klart, men de kan spela utan press. De kan gå ut och släppa lös. Förlora 7-0 mot Oskarshamn. Och sen går man och förlorar mot Luleå med 3-2, så att nej, eller HV71. Vad fan händer, rent ut sagt?
Ja, alltså, jag var ju chockad nästan att det var ju genant att förlora 0-6 hemma mot Leksand. Då ska man ändå veta att Leksand är jävligt bra.
Så är det ju.
Och så går man ut och torskar 7-0 mot Oskarshamn. Visst, Oskarshamn har hur mycket som helst att spela för.
Men det hade kunnat bli 14-0. Vi måste vara ärliga och säga, det kunde bli 14-15-0 i den matchen. Det var närmare än 7-1.
Du var på plats också. Ja. Vad fick du för intryck av HV-spelarna efteråt när du pratade?
Alltså, just den här tiden på året, eller den här pandemiåret, så försöker man hålla sig väldigt mycket undan. Man är ju inte runt katakomberna på det sättet. Men jag var och tackade den här i produktionsbussen då, efteråt, där de sitter och jobbar och producerar matchen, och bara stack in i huvudet och tackade. Då gick jag förbi omklädningsrummet. Och det var uppgivet såklart. Men nästan uppgiven så här, vi vet inte hur vi ska spela uppgivet. Såg Erik Martinsson där som fick en klubba upp mot ögat till, så såg jätteläskigt. Hade sytt ovanför och under ögat, men hade lyckligtvis inte träffat ögat, själva klubban. Vilket gör att han kommer nu att spela när svullnaden lägger sig. Men alltså, det kändes uppgivet. Och liksom bara se dem på isen, hur de uppträdde många. Det var ju som att, alltså vi tror inte på det här. Vi vet inte hur vi ska spela. Hur ska vi, alltså det fanns inga ramar, inga strukturer. Har du, alltså, så här kan man säga, man kan förlora en match stort. Du har ju följt Malmö eller olika lag och du har sett lag förlora stort. Jag har varit uppe med Färjestad och förlorat, tror vi förlorade 10-3 mot Modo. Och jag har varit i Timrå och vi förlorade mot Malmö 7-0 tror jag efter ett uppehåll. Men det kan man kan ju göra det ibland. Men då är det sättet du respondar på matchen efter. Det är det som någonstans talar om karaktär. Här förlorar man med 6-0 och man respondar, alltså man förlorar med 7-0 matchen efter. Det är ju helt otroligt.
Jag vet inte, du minns ju säkert att Oskarshamn var i Karlstad och förlorade med 12-0 en match här. Och då var det ju något helt annat som kom ut i matchen efter. Jag vet inte hur det gick, men det var ju mycket tajtare. Det var som att man hade bestämt sig att så här får det fan inte se ut.
Nej, men det är liksom whatever it takes. Nu jäklar, okej, så här får det inte se ut. Nu spelar vi försvarsspel. Men det var ju som att HV, alltså de försökte slå långa puckar och när Oskarshamn vann pucken eller tog pucken så var det som att inte man ställde om på försvarsspelet, man fortsatte gå framåt, vilket Oskarshamn då insåg att okej, vi slår den i sargen så får vi 2-1, 3-1 läge varje gång. Alltså det var ju så här, någon måste ju säga till, någon måste ta ansvar för det här. Och det är klart att det landar i, det är ett ledaransvar också, spelare och framförallt coacherna.
Lillis har jag ju känt i intervjuerna, han har ju ändå utstrålat någon form av energi och tro på grejerna, men till och med där har du faktiskt sett uppgivet ut de senaste 4-5 matcherna.
Ja, det, ja, och alltså, ja, alltså vad ska han göra? Har han truppen till? Har han karaktär i truppen? Hur är truppen byggd?
Nej, men frågan är om han, du är inne på något intressant där när du säger karaktärerna i truppen. För har de verkligen karaktärerna i truppen?
Nej, det har de inte. Titta på, alltså, det är bara att titta på spelarna man har värvat under säsongen. Jag menar, Jordan Murray, han har inte gjort någon lycklig. Jag tycker att han har visat dåligt kroppsspråk, dåligt ansvarstagande på isen i spelet med puck. Han chansar mycket, liksom det är så här. Det kan se helt okej ut. Men han skiter ju rent ut sagt fullständigt hur det går. Han har ju ingen så här, det här är det viktigaste i min karriär att HV spelar SHL nästa år. Den känslan får man inte kring honom. Men att värvade Arturi Ilomäki från Luleå, det var ju en bra värvning. Det har jag sagt i den här podden tidigare. Men vad är det för karaktär?
Ja, men exakt, för det man hör från Luleå var ju att han inte ville göra de extra procenten, att de fick ju mana på honom rätt hårt på gymmet och göra det där extra. Det var ju inga tendenser till alls till det där.
Nej, han är en skicklig spelare. Men han har ju blivit liksom smittad av det liksom kollektiva dåliga självförtroendet. Samtidigt så har ju han ett kroppsspråk som inte utstrålar speciellt positivt. Han tycker han dålig backcheck. Han har ju haft bulan i nacken i Luleå nu i 1,5 års tid. Kommer han till HV så är det så här, det här var ju rätt skönt. Så är det känslan. Då är det inte lika noga med den där lilla extra metern i backcheck.
Och sen den här Miska Sikkonen som de värvade från finska ligan. Det var ganska tid jag hörde att det där är väl inget speciellt. Jag hörde det från en som har jäkligt bra koll på den finska ligan. Och så öppnade han ju kalas på. Han gjorde väl 1+1 där, Rögle borta.
Rögle borta. Han gjorde mål första byte i stort sett.
Men sen har det inte hänt någonting.
Nej, och det är ju en extra spelare. Det är en breddspelare, eller vad vi säger. Det är en extra kropp, eller hur?
Extra kropp, eller så
det är ju i stort sett det han bidrar med. Och sen är det klart att Matt Donovan har blivit skadad. Det är tufft. Han är den av värvningarna som har liksom varit positivt. Nu tar man in Per Johansson då som tränare. Det ser jag som, jag menar, man måste stötta upp Lillis där.
Det han ska bidra med är ju det taktiska, ja. Säger de i pressmeddelandet.
Ja, och därför vart jag förvånad att han satt på läktaren i första matchen. Det kan vara så här, första matchen du får känna på. Men ner med han i båset direkt. Alltså, du har ju William Rahm, målvaktstränare, sitter på läktaren, sitter och taggar matcherna, ser eye in the sky, alltså han ser från ett annat perspektiv. Du har Johan Hult, du har Johan Davidsson, du har väl tillräckligt med folk på läktaren.
Men kan det bli för många i ett bås?
Då får du flytta någon i båset om det är ett problem att det kan bli för många. Så att det är ju bara att slänga ner Per Johansson där. Han ska inte sitta på läktaren. Det är ju helt onödigt.
Patrik Andersson som var J20-tränare kastades ju egentligen rakt in i det här. När deras säsong var slut så satte de in honom där.
Nödlösning. Alltså det är ju, han var ju inte påtänkt för det här jobbet tidigare.
Nej, jag menar han ersätter Stefan Nyman som det är nu.
Ja, och det är ju ganska tydligt att det är ju ett rejält... en rejäl försvagning, med all respekt för honom. Men då kan ju han sitta på läktaren och bli, ta ett ansvar för något form av ansvarsområde där. För att det är klart att de behöver många ögon som kan hjälpas åt och se saker. Men att Per Johansson ska sitta på läktaren, det är helt idiotiskt.
Ja, jag hör vad du säger. Men Niklas Ram som sitter ute i Habo och följer matchen, eller Bankeryd eller var han nu bor, han sitter och följer det här med viss spänning, måste man säga. För att det är ju faktiskt så att han har ett SHL-kontrakt med HV.
Va?
Och om de skulle trilla ur, då bryts ju hans avtal.
Jaha, det är samma med tränare som det är för spelare då i vissa fall.
Det är vad jag har hört, att det finns någon form av... Att man vill hitta någonting där, för att det ligger säkert i både Ram och HVs intresse. Att, för det blir lite gambling där, att de sitter och betalar av på hand. Han har ett år kvar på avtalet efter den här säsongen.
Så han får till ett utköp nu då?
Ja, det hade nog varit skönt för honom, kan jag tänka mig, att få till det. Istället för att han den 30 april kanske är utan jobb på riktigt.
Mm. Sen kan man ju säga Niklas Ram, han kanske inte var rätt tränare för HV, men det har ju inte blivit bättre med Lillis där som tränare. Man behövde nog göra det förändringen oavsett. Men till Niklas Rams försvar så har ju han varit class act sedan han fick sparken. Jag menar, jag sprang på honom i Växjö när Växjö mötte HV71. Han var på matchen och tittade, och det var lite halvstelt. Jag har inte varit jättepositiv till honom. Det tänkte inte jag på det. Tjena Niklas, sa jag till honom. Han, tjena. Ja, men jag tänkte, sen kommer jag att tänka på efter. Ja, just det. Han kanske känner en viss bitterhet mot mig att jag har skrivit eller sagt någonting. Men han var rejält, han är så jäkla nervös. Han var liksom, det var ju för HV liksom. Men det är klart, han kanske var nervös när han insåg att kontrakt gick ut. Nej, skämt åsido. Men han brinner för HV71, och efter att han fått sparken så har han visar klassen, då får man säga.
Ja, verkligen. Alltså, jag tror det handlar inte bara om pengar här nu, att han sitter och hoppas, utan han skulle bli genuint ledsen om HV71 åker ur SHL.
Men du, vi har fått ett mejl från Johanna här. Hej, jag hade HV som etta när jag gjorde ett SHL-tips i augusti. Vad hade ni då med era tips? Hur rankar ni deras sista plats bland de största missräkningarna i SHL genom åren? Det är ju en ganska bred fråga, men om du börjar, vad hade du HV inför säsongen i ditt förhandstips?
Ja, det ska jag svara på, för jag hade dem som fjärde placerat lag och att de skulle gå till semifinal.
Jag hade också dem som fyra. Jag minns inte om jag sa att de skulle gå till semifinal, men någonstans där hade man ju förväntningar. Jag tror till och med att jag sa i någon förhandsintervju var med för någon lokaltidning att HV71 är en outsider till att ta guld. Det var ändå de förväntningar man hade på dem inför säsongen.
De var ju ändå ganska högt upp där i slutet. Nu tappade de väl i sista matchen där, omgång 52, Leksand borta, så de föll lite. Men
de var 3 poäng i fjol från andra platsen.
Exakt, alltså, så att det var ju det man hade på näthinnan. Okej, nu är det ju ändå någonting på gång här.
Lite så, och kände att de hade fått in. Det var ändå så här, Jesper Kokkonen, Fredrik Forsberg, toppspelare i Hockeyallsvenskan. Man ger plats för dem, man plockar bort Sund och Törnberg. Och kändes ändå som att Elias Andersson var där. Man hade en bra första center. Det fanns ändå jäkla potential.
Jag ska bara dra mitt tips lite snabbt här nu, så ska jag få skämmas lite. 1 Färjestad, 2 Frölunda, 3 Luleå, 4 HV71, 5 Rögle, 6 Djurgården, 7 Växjö, 8 Linköping, 9 Örebro, 10 Brynäs, 11 Skellefteå, 12 Malmö, den är väl helt okej. Okay. 13 Leksand, 14 Oskarshamn.
Jag får skratta lite åt ditt tips. Jag ska inte vara sämre och bjuda på mitt tips. Ska jag börja uppifrån eller nerifrån?
Ja, börja nerifrån då.
Ja, 14 Oskarshamn, 13 Malmö, 12 Djurgården. Leksand hade ändå som 11. Då tog jag nästan i lite. Jag satte dem som 11. 10 Växjö. Ja, det var ju en... Ja, 9 Brynäs. 8 Linköping, 7 Örebro, 6 Rögle, 5 Skellefteå, 4 Frölunda, 3 hade jag faktiskt HV71 som, 2 Färjestad och 1 Luleå.
Men kändes som du var ändå aningen bättre än mitt. Jag hade några riktiga snedsteg där.
Ja, men Växjö ändå som 10, det får man ju skämmas för.
Ja, det får du ju. Alltså, jag hade dem som 7, men att jag hade Skellefteå som 11.
Ja, vad tänkte du där?
Nej, men jag vet inte. Jag bara kände att något lag är det ju alltid som, ja, som fallerar åt något håll.
Så är det ju. Och där kände man ju kanske kring Skellefteå, de stannade upp vid dem, att ja, det kan ju gå bra, men å andra sidan, de har ju inga tränare, de har ingen huvudtränare. Så vad händer om det liksom Jocke och Möller inte riktigt kuggar i som det ändå var i början?
Exakt, det gjorde de ju inte. Möller, jag pratade med Möller efter matchen i fredags. 18 matcher hade han alltså i början av serien. Mm. Och nu är det ju...
Ja, men nu är han ju uppe på dryga 30 poäng och liksom alltid frid och fröjd.
Ja, och Jocke Lindström, han ligger ju där uppe på 40 plus poäng.
Ja, det är ju...
Det var ju första 7 matcherna som han... Alltså, du såg ju hur det lättade. De mötte Frölunda.
Frölunda, just det.
Ja, där i oktober, mitten på oktober. Den lättnaden när han fick göra första poängen. Ja.
Och det slippa det tjatet. Du vet så här att, okej, okay, Oskar Möller och Jocke Lindström, de vet att de kommer göra mål. Det är klart att de var frustrerade, det andra kan man inte säga. Men att få frågan hela, varför gör du inte mål? Du har skjutit si och så många skott. De måste ju ha varit så jäkla less på det. Jo, men jag har gjort det här de senaste 15 åren. Det är klart att det kommer lossna.
Jag tar en fråga också från Jesper Pettersson som frågar. Oskarshamn, Brynäs eller Linköping som slåss om den sista platsen? Eller alltså, slåss om sista platsen är väl en...
slåss om att undvika.
Ja.
Ja, men det blir Brynäs. Brynäs har alltså Oskarshamn i sista matchen. Mycket kommer att avgöras där. Tar Brynäs bara en poäng i de här matcherna innan Oskarshamn så är den direkt avgörande. Oskarshamn på hemmaplan, de är starka där. De har den första kedjan av Boma, Fredrik Olofsson, satan vad bra han är. Han är, ja, du såg ju honom i Malmö. Mm. Jäkla vad bra han är.
Ja, ja, ja. Alltså den kedjan är svinbra. Det där är ju klass.
Ja, och så Verino då som är tredje länken där. Det är en klasskedja. Jag ska inte säga att det är en alltså, toppkedja i SHL kanske. Men om man skulle ranka de 10 bästa kedjorna så jag menar, den tas in där. Det gör den fan.
Du är beredd att gå så långt alltså?
Ja, det är liksom... Ja, klart Ryfors, Char, Everberg. Sen har du ju Selarik, Kemper-Rivik. De står ju ut på något sätt. Sen Skellefteå har bra. Men alltså... Ja, men de är nu där uppe. Sen vill jag också lyfta ett... Du såg att jag lyfte ett finger här. Jag måste lyfta ett finger för bröderna Westerholm och Sylvegården då. Den är faktiskt bra, den kedjan.
Ja.
Men den är inte så här klassbra. Men det är ändå en kedja som...
Den är ju den gedigen. Den är ju gedigen. Ja. Nej, men alltså de sticker ut. Och jag menar, Patrik Westerholm har 33 poäng nu. Och jag tycker att han har varit kass i minst 10-12 av matcherna.
Ja, men efter jul har de ju varit bra. Men det är klart, det är ingen toppkedja på det sättet. Men nu måste vi ändå slå fast här. Vi har ju velat väldigt länge fram och tillbaka. Om man hade liksom klippt ut och lagt citat och våra ljudfiler så hade vi ändrar ju varje vecka här i stort sett. Men jag slår fast att Brynäs får kvala mot HV71. Vad säger du?
Grattis Brynäs, ni slipper kvala.
Är det så?
Ja, eftersom du sa det nu.
Ja, just det, det är sant. Tänkte, var du på gång här nu då?
Nej, jag är faktiskt benägen att hålla med. Oskarshamn i mötena mot Brynäs. Jag tycker Oskarshamn varit bättre 7 av 9 perioder mot Oskarshamn internt mellan lagen. Senast de var nere i Oskarshamn och spelade så blev det 7-1 eller liknande. Så jag tror Oskarshamn har ett jättementalt övertag på Brynäs.
Ja, och framförallt när man fick den här sista, eller matchen nu senast, 7-0 hemma. Liksom, man fick...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Positiv känsla. Och den då, jag var i Oskarshamn där i torsdags och känslan är då när man liksom sitter och äter där att liksom, vi behöver inte sparka hela halva kontoret om vi åker ut. Det är ändå så här att visst, hade vi accepterat det här läget, och då var det 2 omgångar kvar, hade vi accepterat det här läget att vi har saken i egna händer med 2 omgångar kvar, vi hade älskat det läget, sa Oskarshamn.
Alla har ju tippat om 14. Så.
Ja, Brynäs har ju det här, de älskar ju inte det här läget. De har ju alltid egna händer. Linköping har alltid egna händer också. Det är inget av de lagen som älskar, även om Linköping har ju varit grymma på slutet. Och jag tror att de kommer ta de poängen som behövs här mot Luleå respektive HV sina två sista.
Jag tror också de slår Luleå, men om vi ponerar att de inte slår Luleå. Luleå har ändå 2 raka segrar nu. Och
absolut.
Där finns ju i grunden någonting i Luleå. Linus Klasen har sett lite intressant ut här nu, Nils Lundqvist och hela köret.
Ja, finns Jack Connolly står på blå i powerplay. Det har sett jäkligt intressant ut när Erik Gustafsson är borta.
Jag menar, Luleå slog Linköping. Det var ju höstas på bortaplan, men de har ju slagit Linköping bort, så de vet ju hur man gör Lassinantti stå. Alltså, Luleå behöver lite poäng här nu för att säkra sin topp 6, så det är inte omöjligt att Luleå slår Linköping. Om Linköping är piskade och slår HV borta i sista omgången, så vet det fasen ändå. Eller?
Men Linköping ändå har en jäkla bra form. Alltså de har, och jag gillade ändå, du vet, Jonas Junland, efter att de vann mot Djurgården, så snappade jag bara upp ett citat han sa efter matchen. Då sa han till Aftonbladet: vi har knappt klarat att ta oss ur det här jävla skithålet vi satt oss i. Vi sitter på pottkanten och krävs inte mycket för att vi ska falla i om vi skulle bli nöjda. Fan, det är ett bra uttalande. Det är ändå... Man såg Brynäs där när de vann mot HV71 i förlängning. Det var jubel. Jag förstår, det var en lättnad att vinna. Det var jäkla jubel. Men här är ändå Linköpings kapten som liksom... Vi har inte vunnit någonting. Det är liksom två jäkligt viktiga matcher kvar. Och ser man på Linköpings lag nu, så är det, det är en helt annan trygghet där. När man har fått in Bäckman, Ljung, Brock Little. Rissanen är ju jättebra. Din favorit... Kärki.
Såg du spaningen som Per Bergsten hade gjort på korren gällande Bäckman?
Ja, absolut. Med poängsnittet där.
Ja, det säger ju ändå en hel del.
Det är markant skillnad till det positiva.
Ja, och det handlar ju inte bara om Mattias Bäckmans spel, utan det han betyder också. Han är Linköpings kille. Det måste betyda mycket att få in honom i spel.
Men du får in 22 minuter. Du har tagit bort William Vorgekroy då. Skickade honom
och
till Väsby.
Du har fått ner istiden på Petri Nickele.
Ja, den är ju obefintlig nu. Så att, det har du ju fått. Men alltså, du har fått in 22 stabila minuter och tagit bort Vorgekroy, som är en hockeyallsvensk back och ska vara där. Så att det är klart att du har fått en helt annan liksom spets i laget. Så att, och sen till det har man ju fått tillbaka Ljung, Brock Little, och fått Alexander Johansson har kommit in och gjort det bra.
Linköping slog ju Djurgården på Hovet i veckan. Det var Djurgårdens näst sista match i serien. Sen förlorade Djurgården även hemma mot Färjestad, och Djurgården kommer landa på 65 poäng på sina 52 matcher, och nu har Djurgården hamnat i något form av väldigt udda läge, för de vet ju inte om de ska spela vidare.
Nej, det är ju jättemärkligt just den här säsongen när Linköping har matcher kvar och Malmö, och alltså de vet... Ska de träna nu den här veckan, och de vet ju inte förrän i stort sett lördag om de kommer missa slutspel eller inte.
Nej, exakt.
Det är en jäkla tuff situation egentligen.
Det skulle ju vara om Linköping torskar alla tre poängen mot Luleå, då kommer de ju veta att det är det enda som gör att de kommer veta redan under måndagen.
Och lite, jag hade ju Djurgården som 12 inför säsongen, så att de ligger ju någonstans där jag förväntat mig. Men jag måste ändå lyfta fram att lite i skymundan så är det här ändå ett stort jäkla fiasko för Djurgården. För när vi sitter och rankar och gör de här listorna inför säsongen, sen dess har man fått in Bobby Nardella, bästa back, eller hur? Det kan vi ju slå fast, det är Djurgårdens bästa back. Retroact Channing, ja, topp 3 forward i alla fall.
Ja, han har varit bra.
Och Ryan Stoa, tar ju emot lite och kanske säga. Men...
jag trodde inte jag skulle få höra de orden.
Nej, men
mig.
Han har ju varit bättre på slutet. Alltså, Ryan Stoa är i grunden en bra spelare när han är fysiskt förberedd. Det var ju inte när han plockades in till HV71.
Jag vill bara rikta strålarna lite grann mot mig själv nu. Vem flaggade lite grann för detta när han gick till Djurgården?
Ja, det var väl du när du säger det då. Ja. Jo, men det gjorde du. Men någon gång, ja absolut. Du hade rätt på han, du hade rätt på Keller i fjol. Jag får leva med det. Nej, men sen har man också Greg Nanny då, backen, som har kommit in och varit jäkligt bra också. Du har ändå fyra spelare, varav två då är stort sett bästa backarna. Två av toppkedjan. Alltså, Rakhshani har ju spelat med... Ryan Stoa och William Eklund, det har ju varit deras bästa kedja.
Och när du nämner William Eklund, han har ju varit mycket bättre än vad folk förväntade
Precis.
sig.
Precis, så det är ju, när man sätter ljuset på Djurgården, så lite i skymundan så har man gjort en brutalt svag säsong, måste jag ändå säga.
Men det jag faller tillbaka till när du lägger upp det så här, var hade Djurgården varit om man inte fått träff på de värvningarna man gjorde under säsongen?
Nej, men då hade man ju varit kvallag. Alltså, jag menar, det är bara att se vad de spelarna som jag nämnt nu, vad de har bidragit med. Så att, men Djurgården valde ju, det ska man ändå vara tydlig med, de valde ju en väg in för säsongen och var återhållsamma med tanke på pandemin. Ett av få lag som höll i pengarna, men det insåg de ju ganska tidigt under säsongen att risken att åka ut, den ekonomiska tappet, det är för stort. Vi måste värva spelare, och det har man ju gjort. Med den äran, det är spelare som har gjort skillnad.
Men alltså, det får man ju säga, att de har ju lyckats med det de har tagit in under säsongen, och det tyder ju på bra scouting måste det ju vara.
Ja, men jag och Ryan Stoa, det är, absolut, det är en bra scouting.
Ja, men om du tar en sån som Bobby Nardella, att man, att ja, man, att man hittar en sån spelare.
Definitivt, ja, så är det ju. Den är jättebra. Det är väl den som är en scouting-verksamhet. Du behöver inte scouta Rhett Rakhshani. Du behöver inte scouta Ryan Stoa. Det är bara att kolla, är du bättre
och
tränare?
Och Greg Nanny betalar dem ju för att han skulle komma.
Exakt, så att, absolut. Det är spelare som har gjort skillnad. Men jag ska inte säga att vilken scouting-fynd de har gjort. Det är Nardella då, absolut. Det ska jag ge dem.
Men någonting som jag känner när jag målar upp Djurgårdens lag inför nästa säsong är att jag faktiskt är lite orolig.
Ja, till att börja med, vi vet ju ännu inte vilken tränare de ska ha. Det är ju ändå ett läge när du ska värva spelare. Spelare vill ju idag veta vem som ska coacha med, vilket förtroende har jag från tränaren. Vad vet man om den här tränaren sedan tidigare? Så det är ju en grej som är jätteviktig när du ska rekrytera spelare.
Ja, så sent som för bara någon vecka sedan så vet jag att de internt inom Djurgården inte hade klart med en tränare. Så att då var det inte klart med någonting och då höll man fortfarande på med Mikael Musse Håkansson om han skulle fortsätta som assisterande utan att ha en huvudtränare klar. Och nu är han ju klar för att flytta ner till Schweiz, Musse. Så att det är ju Bemström kvar och så Fredrik Mick och möjligen då målvaktstränaren som är kvar i staben.
Ja, och samtidigt så är det kanske ett bra läge att plocka in nya röster, nya tränare. Men den här säsongen, om vi håller oss kvar lite vid Djurgården, det har varit ganska stormigt ändå, känner man. Alltså just det här med, ska Robban vara kvar? Han fick ett kontrakt och sen drog det ut på tiden. Jocke Eriksson var ute och sågade laget i media eller intern tv som läckte eller som gick ut till media. Jag tror inte det har varit någon harmoni för 5 öre där.
Nej, det är den bilden man har utifrån, definitivt.
Nej, och du ser ju inte den spel, alltså den energispelglädjen ser du inte på isen heller, utan... Alltså, det är klart att de vill spela slutspel, men skulle det bli så att säsongen är över så är det så här, okej, nu går vi vidare.
Men hur tror du spelarna har det funnits i bakhuvudet det här med bonusarna, tror du?
Nej, att de gav upp bonusarna.
Ja, de gav ju upp bonusarna, men är det inte shit happens om vi inte går till slutspel nu då?
Jo, alltså lite så är det ju. Alltså jag tror att de känner väl att går vi till slutspel, vi kan göra en bra push, men vi har ingenting att göra i slutspel. Alltså jag tror inte de kommer känna själva att de kommer gå speciellt långt, för de har inte visat under säsongen att deras högsta nivå är inte tillräckligt hög för att slå ut lag.
Under lördagen så var du nere i Ängelholm och kollade på toppmöte. Du fick se ett covid-stukat Växjö, för man vill ändå säga att det kändes som att Växjö var inte på sin normala nivå. Det kommer ta ett par matcher här nu innan de är inne i det, va?
Ja, alltså de ville spela för att få spelschema till hamn. Jag tror hade de legat mer knivigt till så i tabellen, så hade de kanske försökt spela på tisdag istället för att få ytterligare några dagar. Men nu får man några matcher på upploppet in här, och nu hade man ju visserligen möjlighet att säkra serieseger om man hade vunnit mot Rögle. Men det som stod klart då när Rögle vann, det är att de kommer sluta 1 och 2.
Ja, Växjö, de är väl bara ett par poäng före Skellefteå och Leksand. Men det ska ju till att Växjö torskar alla matcher. Så att de kommer bli 1 och 2. Du har helt rätt i det. Det räcker att Växjö vinner en match.
Ja, men det kommer de ju göra. Ja. Alltså, så att, och det är ju liksom, när jag ser Växjölaget då. Så när man tittar upp och ner, tränare, alltså målvakter, backar, forwards, så är det ett lag som, fan, det är ett guldlag. Alltså så är det ju. Alltså titta på backsidan. Det är ju storlek, spelskicklighet, målvaktssidan, Källgren, riktigt bra fast topp målvakt. Forwardssidan, du har liksom en första kedja med Gynge, Rosén, Brendan Gaunce som är bra. Du har Drury. Du har Kalof, du har Emil Pettersson och andra. Du har ändå Holmberg, Fredrik Karlström och vem man nu väljer att sätta där. Om man sätter Marcus Sylvegård eller någon annan. Så har du Josefsson med Ludvig Nilsson och Forslund. Eller du vet Martin Lundberg. Fan, det är ett bra lag. Det är ett bra lag.
Alltså det är ju verkligen en lagmaskin, får man säga att det är. Med spets.
Säg att du skulle få Rögle i en final då, om det är 1 mot 2. Då får du möta Christian Folin och Ilari Melart. Alltså Ryfors-kedjan får möta dem byte efter byte. Det är ingen rolig backpar att möta.
Nej, det kan jag tänka mig.
Och därför är man ska inte underskatta den första platsen där. Att visst, de är covid och hade inte riktigt energi senast. Men ta den här första platsen. Jag tror det blir jävligt viktigt.
Ja, men jag tror faktiskt de löser det. För de bör vinna 2 av de 4 som är kvar. Och det borde de lösa. De har Frölunda hemma här nu direkt.
De har Frölunda gånger 2.
Ja.
Brynäs och Malmö.
Ja, precis. Jag tror att de vinner minst två av de fyra.
Ja, och då är de etta. För man ska inte underskatta det att du får hemmaplansfördel hela vägen in och så uppenbarligen final också. Där du får sista bytet hela tiden. Du kan slänga in de här Folin-Melart. Du kan slänga in Martin Lundberg, Erik Josefsson mot de här. Alltså det är spelare som har vunnit förut liksom. Om vi tänker Josefsson och Lundberg.
Är det din drömfinal att det ska bli Rögle och Växjö? Eller vill du ha med Skellefteå och Leksand på det tåget också?
Ja, det vill jag. Måste jag välja. För jag tycker att Skellefteå spelar jäkligt rolig hockey. Och det var roligt nu när jag pratade lite runt där innan matchen. Så pratade man med lite spelare och i både Rögle och Växjö. Alla säger att Leksand, de är svåra. Mm. Alltså Leksand, de har en jäkla respekt för Leksand. Leksand är svåra att vinna. Leksand spelar inte som alla andra lag. Leksand är bra, du vet, och toppkedjan. Fan, möter de 20 minuter, de är bra. Alltså det finns en jäkla respekt för Leksand.
Det tror jag det. Jag menar, de har åkt ner och vunnit i Ängelholm två gånger denna säsongen. De har slagit Skellefteå på bortaplan. Det är väl egentligen Växjö som de inte riktigt har kommit, som de har grepp om Leksand.
Nej, de var nere i där Växjö tidigare såg. Och då vet jag att man hade mycket skada, gjorde ändå en bra match. Jag tror att man pushade den till sadden den matchen. Eller om Växjö vann sent, jag minns inte exakt. Men det var, man gjorde en bra match ändå. Men liksom, det är ändå ett lag som liksom, respekten bara de senaste 4-5 veckorna var den har vuxit för laget. För att, jag menar, vi satt ju här för 4-5 veckor sedan och sa att ja, det är kul att gå bra för Leksand. Och kanske kan lösa en kvart. Men nu är det ju fan... De är semifinal.
Ja, ja, men det sa vi ju redan förra veckan att det där kommer ju vara ett semifinallag. Ja. Och nu är de ju fastslagna på topp 4. Mm. Och det är ju topp 4 som krävs för att du ska vinna ett guld.
Ja, det är ju, ja, det har ju du historiskt siffror på att man måste vara där uppe för att ta det där guldet.
Sen det blev 7 matcher så måste du vara där uppe. Senast ett lag utanför topp 7 vann var ju när Brynäs vann 99 mot Modo. Mm. Och då skulle de inte vunnit om det inte hade varit tidernas skräll att de slog ut det bästa laget som typ har varit i dessa slutspel.
Nej, alltså, nej. Men det här, alltså, det är en annan sak som man också, alla säger, det är jämnare än någonsin, det är jämnare än någonsin, det är jämnare än någonsin. Nej, det är de här fyra. Sen Frölunda, jag sa ju, alltså när de spelade på i höstas på sin toppnivå, då, jag tror att jag myntade, eller sa, vem ska kunna slå Frölunda? Men absolut, men de har inte spelat på den nivån under flera månader. Vad är det som talar för att de ska göra det här i slutet? Med Joel Lundqvist borta. Det finns ju ingenting som talar för Frölunda. Jag tycker ingenting talar för Luleå. Väldigt lite talar för att Örebro ska kunna matcha dem i 7 matcher. Även om jag...
Du har ju flaggat för Örebro på ett
jag
sätt.
Jag såg dem när du gjorde dem, eller när du var mot Malmö. Och det finns ju en uppsida. Det var en bra match ändå, får jag säga. Alltså de, men det kanske saknas lite spets forwardsmässigt där. Det är ju Kovacs, alltså du har Lein och du... Men kanske saknas någon riktig topp. Nu har Rendulic varit bra här på slutet och Abos har varit jättebra. Men om man jämför med de andra där som jag räknade Växjö till exempel, jämför laget där.
Och jämför med Skellefteå. Alltså jag tycker inte att det är nära om du tittar. Alltså,
nej, hur bra var de då när du var där i fredags?
Ja, men alltså Skellefteå, de är ju bra. Alltså, ja. Och det är, alltså, jag tror inte folk fattar hur bra Per Lindholm är.
Ja, det är så alltså. Ja. Jag har ju sett dem, jag har inte gjort Skellefteå live. Jag har gjort dem sett dem på TV.
Att Per Lindholm håller den här nivån när han kommer till Sverige nu, alltså bara kliver in och håller den här höga standarden.
Det är så alltså.
Det är ju helt sjukt.
Ja, men vad är det du ser då?
Nej, men alltså han är ju så mångsidig. Alltså det händer ju någonting kring honom hela tiden. Alltså, han är ju användbar i powerplay. Alltså, han är användbar i alla spelformer. Alltså... Han är överallt, alltså han är ju bara komplett som spelare.
Tänk att han har då, vad är det, 4 år till efter det här då?
Ja, alltså ja. Han kommer ju vara en bärande center för dem under många år.
Men en nyhet som vi fick till oss här under helgen var ju att när Malmö lämnade Skellefteå så flög ju inte Adam Johnson. Han flög väl med laget till Stockholm eller?
Till Västerås.
Till Västerås, och sen flög han vidare eller?
Ja, exakt. Det var ju så att det verkar som de var chockade över det själva också, ja. För... De landar ju i Västerås kanske 1 på natten eller någonting där efter att de hade varit i Skellefteå. Och jag har fått uppmålat för mig så här, de är ju väldigt sparsamma med detaljer. Men jag har ju pratat runt med lite folk och där ska det tydligen vara så att de var på väg upp till bussen där på plattan på när de hade landat med planet. Och sen hade han tydligen haft någon diskussion fram och tillbaka. Så det har ju utmynnat i att Sylvegård typ bara har sagt till
honom. Alltså sportchefen? Eller,
ja, exakt. Okay. Ja, alltså,
inte Emil Sylvegård?
Nej, exakt. Okay. Patrik Sylvegård har sagt till honom, planen går till Malmö, du kan åka hem om du vill.
Okej.
Okay. Och så han bara, okej. Okay. Och sen så sa han ingenting till spelarna i resten av truppen. Så när de kom på bussen bara, ja, han drog hem. Och ingen hade sagt någonting.
Men för jag har ju fått uppfattning att det har varit en uppskattad kille i laget.
Ja, alltså det har inte varit något fel på Adam Johnson på det sättet. Alltså där han har varit jättetrevlig, en blyg kille, men där har inte funnits något negativt kring honom på det sättet. Nej. Men jag hör ju att han har haft en längtan hem till USA. Han är ganska nyförälskad, skaffade en flickvän precis innan han flyttade till Sverige. Det har blivit jobbigt och det har varit struligt för henne att komma in i Sverige och att få hit henne. Och det har varit långa covid-uppehåll och så vidare.
Det är en tuff säsong. Men jag kände ändå att han hade varit så pass bra. Så av de här spelarna man värvade då med Howden, Pampel och Johnson, så var det ändå så här, fan, Johnson skulle de kunna signa nästa år också. Han borde nästan kunna ge ett tvåårskontrakt med liksom en 15 mål i kroppen, liksom 15-17 mål skulle kunna göra.
Oh ja, alltså du såg ju själv vad betydelse han var när de vann de här 8 raka matcherna. Han avgjorde mot Djurgården, avgjorde mot HV, han avgjorde mot Luleå, han avgjorde mot Färjestad. Alltså han har ju varit en direkt avgörande. Han har ju gjort det han har varit hittagen för. Sen har det ju sett lite blekt ut emellanåt, men fan vet om det gick upp för honom hur mycket som krävdes när de mötte de här riktigt bra lagen. Det här bara Skellefteå, alltså shit, jag hänger inte med, min stats kommer ju bara dyka här nu.
Okej, ja, det var, ja. Men jag tänkte ändå sluta på säsongen, det är ju några veckor man skjuter på det, liksom. Det är slutspel, det är ändå, oavsett spelare så är det ju slutspel, det är det man brinner för liksom. Så jag har varit jäkligt förvånad.
Det var ju alla i truppen också. Jag pratade med Emil Sylvegård och han sa, det här är ju bland det sjukaste jag har varit med om, att en spelare bara lämnar. Och både Pampel och Veleno var jättechockade att han bara försvann. Och jag menar, en sån som Pampel, han har man ju förstått att det är ju ingen dans på rosor. Han har ju säkert sett lite halvless ut på det här och... Men han var ju chockad. Han biter ändå ihop och kör och är ett proffs. Men ja, det blev väl så när känslorna tar över lite grann och att hon sitter där hemma i USA.
Men Adam Johnson, när han kom, så var vi liksom, du ska hjälpa oss kvar i SHL.
Det har han ju hjälpt dem med.
Mission
också.
Completed. Sen ska man ju, alltså, såklart, så hade man ju önskat att han skulle vara med hela vägen in då, när Malmö ändå jagar den där slutspelsplatsen.
Men helt ärligt, om vi tittar på Malmö nu, alltså... Om vi bortser från de sista två perioderna mot Örebro.
Det var bra, eller hur? Det var bra.
Det var bra, ja. Då gick de in och vi kom tillbaka till det gamla. Men jag har varit inne på känslan. Jag sa innan Skellefteå-matchen, mötte jag Adam Savonen på Norran. Jag sa, de här vinner inte en match till. De har tagit golfsäsong nu. Men det visade de ju faktiskt i Örebro. Att det har de inte. Så det var en felaktig uppfattning som jag. Utan det har ju visat sig att...
För där var de ju bra i andra perioden. Oh ja, alltså Örebro var jättebra. Örebro har inte spelat på länge. Örebro var jättebra, tycker jag, i första perioden.
Men de hade ju problem med Malmö där nu. Och kan Malmö visa det och ta den där segern så att de letar sig in i ett slutspel... Och lek med tanken att de blir 10 och möter Frölunda i en åttondelsfinal. Jag tror inte Frölunda jublar.
Nej, det gör de. Nej, det gör de definitivt inte. För att Malmö kan ju kunna gå in i slutspel helt utan all form av press. Medan Frölunda då, som ändå ett guldbyggt lag, får man ändå säga, som har den ambitionen. Det är klart att det kommer en jäkla press på dem. Och Malmö har gjort bra matcher mot Frölunda år också.
De har slagit dem 2 gånger i Skandinavien. Vilket i och för sig talar för att man gör den tredje gång kanske.
Nej, visserligen.
Men nej, vi ska inte gå händelserna i förväg. Men visar de som de gjorde mot Örebro de sista 2 perioderna, så kommer de lösa de poängen. Men om det ser ut som det gjorde innan där, så är det bara att samla golfklubborna nästa helg.
Luleå då? Vi var ju kritiska mot Luleå förra veckan. Du var där uppe under veckan. Vad var känslan kring Luleå?
Jag var inte speciellt imponerad egentligen då heller. Nej. Men det finns ändå någonting där liksom som... Det finns någonting som ligger och bubblar i där. De fick ihop ett hyfsat lag där. Det är bara Erik Gustafsson som saknas lite grann. De har faktiskt vunnit nu sen han försvann här nu. Det beror givetvis inte på det, ska vi säga. Utan Erik Gustafsson är ju en superviktig spelare för dem. Utan det här har ju mer handlat om att nu får ni fan ta er samman. Känns det som att tränarna har sagt till spelarna att nu har ni ett jätteläge. Ni möter ett lag som precis har säkrat sitt kontrakt. De har 8 raka segrar. De kan eventuellt känna sig mätta. Och det var ju exakt det som hände i Luleå. Att de kommer ut och är hur mätta som helst. Malmö och Luleå löser en seger där och så... Får de HV, så nu har de 2 raka segrar, så nu kan det ju ändå börja hända positiva saker.
Jo, och det är kanske det de behövde. Jag ska inte vara någon glädjedödare, men det är ett dåligt Malmö de har vunnit över till HV.
Verkligen.
Helt utan Ja, helt utan allt.
Ja, ja, nej, men så är det. Då är det väl ändå HVs bästa match denna veckan.
Ja, ja, visserligen. Och så får man ändå, så har man ändå Linköping sista. Så man kan ju få en rätt bra push in i slutspelet. Skulle Luleå gå in då med tre raka i ett slutspel som man ändå skakat av sig den där historiskt dåliga perioden som man hade.
Om Skellefteå blir trea och Luleå blir sexa, då blir det alltså Skellefteå och Luleå. Och sen kan det ju bli Leksand Örebro där, som jag tycker ändå där finns lite kring, ska vi säga ett riksväg 50 derby, men ja, kan inte riktigt, för Leksand ligger ut med riks 70. Det går bara till Borlänge.
Ja, men kan vi köra ett E4 derby över hela Sverige, så kan vi köra ett riksväg 50 derby. Ja, det hade varit bra matcher, så är det.
Ja, och det öppnar ju kanske upp för att vi kan få en kvartsfinal med Malmö Rögle också.
Ooh, du vill inte gå händelserna i förväg, men som alltid uppskattar vi era tankar och frågor, åsikter, funderingar. Och en del frågor som har dykt upp ska vi adressera här. En trogen lyssnare, David Leskinen. Vi redde väl aldrig ut någon gång i fjol om han var Ville Leskinens kusin eller någonting.
Nej, exakt. Det är som Harper i HV-supporten Harper, som har en brussa som spelar i Brynäs eller vad det är.
Ja, just det. Shane Harpers brorsa. Ja. Ja, men David Leskinen är en trogen lyssnare och ofta kommer med bra och kloka frågor. Den här bland annat, som jag inte har något svar på. Vilka bildar målvaktspar i Leksand nästa säsong?
Ja, det har ju ryktats lite grann om att de har varit intresserade av Alsenfelt, men jag vidhåller någonstans vid att det kommer inte att hända med tanke på att han har familj och så vidare. Men jag kan lansera ett namn. Jag har inget belägg för det mer än att jag vet att det finns lite relation där. Patrik Bartoszak.
Mm, den är inte dum alltså.
Den är väl ändå bra, tror jag. Ja. Att det skulle inte vara lika känsligt som om han hade gått förra säsongen.
Nej, då han spelade i Modo och med Björn Hellqvist och hade gått och lämnat Modo och gått till hängt med Hellqvist.
Vad jag har hört så har Björn Hellqvist kallat Bartoszak för den bästa målvakten han någonsin haft i träning.
Men då i träning? Mm. Okej, okay. Fast inte i match.
Ja, eller i match också såklart. Okay.
Ja, men då ligger väl det nära till hans. Och skulle man kunna säga att skulle det kunna vara han och AIKs Claes Endre då?
Ja, men Axel Brage har ju avtal också.
Ja, och visserligen, ja, det är sant. Så då har du Bartoszak och Brage då kanske.
Ja, men om nu inte Brage ska vara kvar, så har du en sån som Tim Joel också på marknaden som ska hitta någonstans att spela. Tim Joel, han kommer att spela i SHL. Ja. Frölunda har ju en lucka också bakom Rubin. Jag tror inte Johan Mattsson kommer att vara kvar i Frölunda. Jag tror Mattsson kommer att hitta någonting annat. Och där kanske man väljer att gå med Rubin och kanske någonting där bakom, för att jag ska lansera en målvakt till Frölunda 22-23.
Och redan nu?
Ja, jag tror att Lars Johansson kommer hem till Frölunda då. Jag har hört lite tendenser på det faktiskt.
Det här är ju Schweiz-klass där man liksom ligger där ett och ett halvt år före tiden.
Ja, men jag har haft det någon gång innan på Frölunda när jag lanserat Lukas Bengtsson skulle komma dit ett och ett halvt år innan. Så nu lanserar jag att Lasse Johansson kommer hem. Jag har hört lite sur om att det går lite sådana tankar i Frölunda att Lasse Johansson är den man tänker då om ett och ett halvt då.
Lasse är klar.
Ja, vi kan väl slå fast Lasse är klar. Jag tar en fråga också från J.A. Heltäckande visir eller galler? Varför inte? Du som har erfarenhet, påverkar galler och visir synen negativt i spelet?
Ja, alltså det gör det ju. Alltså, det är också en vanlig sak, men man får ju sämre syn med galler och sådana saker. Alltså du ser pucken lite sämre och så. Jag har varit, det är just för, man pratar om galler just man får skridskor upp eller klubbor och sådana saker. Men jag är inte säker på att du skulle få mindre hjärnskakningar till exempel om du hade, om vi säger att det är syftet, om du skulle sätta på galler. Många säger att du har mindre smällar mot hakan. Absolut, men det blir fortfarande den här rotationen när du får smällarna. Och jag tror att du skulle kunna få lite sämre split vision och potentiellt kunna få fler tacklingar, tuffare tacklingar eller som tar illa. Så att, nej. Ja, om 10 år kanske alla har galler och så sitter man och tänker ungefär som man tittade på när spelar utan hjälm för 30 år sedan.
Ja, men om man tänker så här, det är akvarievisiret som Carl Söderberg hade när han kom tillbaka. Är det ett alternativ?
Det skulle kunna vara ett alternativ, definitivt. Ja, jag har inget klockrent svar på det här. För det är liksom, det har alltid varit så här. Tidigare fick man ha möjlighet att ha utan visir i en viss ålder. Och det känns ju helt befängt nu.
Och utan hjälm.
Ja, utan hjälm. Det känns ju helt befängt. Och vi kanske sitter om 10 år och tycker, hur kunde man spela liksom när man ser till exempel Ersson i Brynäs i fjol som fick den här skridskon upp mot öga till. Det hade såklart räddat hans karriär eller hockeyspelande om han hade haft ett visir, heltäckande visir eller galler.
Jag kan ju köpa det här med att spelare som kanske har vant sig vid att ha ett visir nu, men om man slår fast att alla som börjar spela hockey nu, ni kommer aldrig få bära ett visir.
Nej.
Att är du 10 år gammal nu, du vet med det, du kommer aldrig få bära ett visir. Så tids nog så kommer ju alla att köra något heltäckande.
Ja, så skulle det kunna vara en grej. Absolut. Jag är inte främmande för att så kommer bli.
Vi har ett inspel här från Rederiet-fantasten Stefan Hansson på Twitter också. Han tycker att vi ska ge domarna mer kärlek. Och då tänker han till exempel nu när Morgan Johansson och Peter Lyt har tackats av här för sina insatser. Kom ihåg, inga domar, inga matcher.
Ja, det är ju helt rätt, Stefan. Och där vill jag... Jag håller med dig helt och hållet. Där får jag också flagga för att eller kolla på det Vikogård versus med Micke Nord. Har du sett det? Det ligger på Simon.
Ja, jag har sett det.
Vilken respekt du får för domarna. Alltså kommunikationen och hur de pratar. Och...
Till och med Vikogård alltså.
Ja, verkligen. Alltså, jag mässade både Vikogård och Nord efter det och tyckte det var ett skitbra avsnitt. Jag tycker att folk ska se det. Man får ett helt annan respekt för domaryrket, förståelse också för hur de jobbar. Det är värt att se faktiskt.
Ja, det är Vikegård. Jag skrattar till när jag såg det. För att jag kommer ihåg det förra säsongen när han satt och sa i studion. Dummarna de är så dåliga!
Ja, nej. Men det var... Han kommer säkert skrika det om några veckor igen visserligen. Men det var ett jäkligt bra program. Och man får en förståelse för domarna.
Vad ger Vikegård för betyg som domare? Ja, eller domare?
Domare. En... Finns det fortfarande överkryssade getingar?
Ja, det är klart det finns. Vi tar en fråga till. Sergej August, jag ska för övrigt tacka honom för att jag fick faktiskt en Växjö-använd matchtröja från honom. Oj. Förra säsongen som Johan Thelin en gång har använt. Så ett stort tack för den matchtröjan, Sergej. Han heter faktiskt Sergej August. Det är ett jäkla artistnamn.
Det är riktigt artistnamn.
Ja. Han säger så här... Rickard Grönborg versus Dan Tangnes. Varför?
Ja, den är ju ett klipp som spred sig på sociala medier under lördag kväll där Zug, där Dan Tangnes tränar, hade vunnit med 6-2 över Zürich där Rickard Grönborg tränar. Och Rickard Grönborg gick ut på isen och började liksom hytta med handen som att de filmade eller någonting.
Kan man säga att Dan Tangnes tappade?
Ja, men jag tycker det var väl...
Nej. Jag tycker, alltså Dan Tangnes, alltså där går ju alla proppar i hjärnan på en och samma gång.
Jag tyckte han var skönast där i det klippet.
Ja, ja, han liksom var ju skön. Och när han ska rätta till det här munskyddet hela tiden.
Och så skinnpaj på också.
Ja, det var ju klass alltså. Nej,
jag tycker Tangnes vinner klart på poäng där.
Ja, ja, det gör han ju. Men jävlar vad förbannad han var.
Jag visste inte att han hade det temperamentet.
Nej, den såg inte jag komma på Dan, det kan jag säga.
Han har gjort ett jättejobb där nere. Zug är ju överlägset bäst i serien här inför slutspelet och blir laget att slå ner den schweiziska ligan.
Ja, vi går över på tävlingen och jag bad folk att skicka in och så har även skett. Mm-hmm. Det är Linus Ljungdahl som har skickat in denna veckan.
Måste jag tänka, känner jag igen Linus Ljungdahl? Vilket lag håller han på? Ja, man försöker liksom, om det är någon som har dykt upp på sociala medier.
Ringde du någon klocka?
Nej, det gjorde det inte, tyvärr.
Ja, vad skönt. Ja, men det är en spelare i alla fall som du ska få här nu. Så att vi kör väl på 5 poäng. Denna spelaren gjorde 10 säsonger i Sverige. 1 i Hockeyallsvenskan, 9 i SHL. Den sista säsongen i Sverige spelade han 06-07 då han även var kapten. 09-10 avslutade han sin karriär i italienska Bolzano.
06-07 var jag kapten om vi säger hockey eller elitserien. Vem lade ner då? Det kan vara hocka så. Nej, vidare nästa fråga.
4 poäng. Efter 366 poäng på 430 matcher i SHL Elitserien rankas han som en av de bättre importerna någonsin. Poängligavinnare 2 gånger. Trots sin stora dominans i ligan under så många år blev det aldrig något SM-guld. Som bäst blev det semifinal. Han var en right-skytt som var farlig när det vankades powerplay. Än idag är han klubbens poängstarkaste spelare någonsin med flest assist och näst flest mål.
Ja, 06-07 poängen där, kapten. Ja, jag är beredd att chansa.
Mm.
Jag skriver ner mitt svar.
Vi har fått ett svar på 4 poäng. Spelarens hemland är Finland. Efter Tommy Kallio är detta den finländare som gjort flest poäng i SHL genom tiderna. Inför säsong 05-06 lämnar denna spelaren sin svenska klubb för att sedan komma tillbaka året efter, alltså inför säsongen 05-06. Då hade laget åkt ner i Hockeyallsvenskan. Denna spelare kom tillbaka för att skjuta upp dem igen och lyckades.
Jag står fast vid mitt svar.
Ja, jag kan säga att du har rätt. 2 poäng. Några andra legendarer som spelat i denna svenska klubben är Mikael Wahlberg, Marcus Magnutoft och Carl Söderberg. Hans nummer var nummer 19. Numret borde enligt många fans hängas upp i taket.
Det borde det verkligen göra.
Mm. Mm. 1 poäng. Givetvis är det Malmö den svenska klubben han har spelat för. Ståplats har hyllat honom under flera år och, de har ofta skanderat Jesus Jussi.
Mm. Då Jesus tänker man ju på Per Kente numera. Eller i alla fall i fjol gjorde man det. Men Johari är vi.
Ja, ja. Och han är ju numera scout för New York Islanders.
Just det.
Ja. Så han springer en hel del på matcher och jobbar på där och följer talangerna som kommer till Malmö.
Han hade talang. Han hade en riktig talang.
Alltså, det kan vara efter någon period så kommer han med flin. Han går alltid förbi min plats när han ska gå in och ta en kopp kaffe på matcherna, så kommer han. Jag skulle styrt upp powerplay. Någonting på sin brytande finska, alltså. Och han hade gjort det också.
Ja, vilka passningar. Ja, han var skicklig.
Ja, men skottet också. Mm.
Ja. Ja, det var en artist, det var en riktig lirare.
Ja, men det tackar vi för detta lilla samtal i Karlstad. Och så på återseende om en vecka igen.
Ja, njut av Karlstad när du ändå är här.
Det ska jag göra.
Vi ses, vi hörs. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.